Vi tonar in. Exteriör en mörk bakgata. Vi ser en tom gata. En katt rotar lite i en hög sopor. Ånga kryper fram ur en avloppsbrunn och sprider sig sakta över den fuktiga asfalten. Plötsligt hörs ett sprakande ljud och vi ser blixtar slå fram ur en punkt mitt i bild. Efter ett kort tag syns en lysande glob och när ljuset slocknar ser vi en hukande manskropp på platsen där ljuset just var. Mannen reser sig upp. Han är naken och han är Erik Idebro. Han ser sig om med smala ögon och går sedan ut förbi kameran. Klipp till. Exteriör en större gata. Två utvecklare står med en laptop. De försöker tillsammans programmera ett användargränssnitt men verkar ha problem. Erik kommer in i bild bakom dem och ställer sig för att titta över axeln på dem. Han ser arg ut. Efter att betraktat de två en kort stund tar han till orda.
Nej, så där kan ni inte göra. Hörrni, låt mig få ta med er på en tidsresa genom UX-historien. En odyssé skulle man kunna säga. Och sen kan ni lyssna på avsnitt 48 av väg 74 som ni gör.
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Här sitter jag med Tobbe. Hej Tobbe.
Hallå Isen.
Och Erik The Terminator Idebro.
Hej hej.
Som ni har förstått.
Han är faktiskt naken här också.
Nej, jag är inte naken. Jag har t-shirt och strumpor på mig.
Exakt. Vi kör Ankeborg-stilen här idag. Som ni har förstått ska vi göra en liten UX-odyxé. Mm. Erik, kan du förklara vem du är och varför sitter du här?
Jag är ju här för att ta er igenom en odyxé, hälsningar i Göteborg.
Ja.
Och just varför jag är här, det är för att jag är UX-designer. Ska jag berätta mer om mig själv?
Nej, det kanske
jag kan berätta att jag har två barn och en fru. Ska jag göra det?
Ja, gör det.
Nu har jag gjort det.
Och håller på att slåss på fritiden?
Nej, inte längre.
Inte längre?
Nej. Jag bröt knät och sen slutade jag träna kampsport. Nu är jag bara tjock.
Okej, okay. Ja, vi har en tjock UX-are här i studion idag. Hej och välkommen Erik.
Tack.
Vi ska i vanlig ordning ha ett huvudämne. Men vi börjar ju alltid med en liten inzoomning.
Mm.
Sen kommer vi köra vidare i vår batalj.
Mm. Idag är det jag som ska svara igen.
Kan du lita på. Mm. Jag kände att det var riktigt platt fall för mig förra gången här.
Så nu har du skrivit om alla dina ledtrådar så att de är ännu omöjligare
för två veckor. Jag kanske inte har skrivit om dem jättemycket utan bara typ gjort dem svårare. Vi kan väl sluta där.
Jag tänker dra ledtrådarna på teckenspråk istället.
Nej, men det hade du ju sett dem. Jag har spridit ut dem här i studion. Så du kommer få 4 minuter på att hitta dem. Nej, det blir som vanligt frågor till dig. Ska vi... Vi satt här på försnacket här och snackade lite bara om så av någon anledning så började vi prata om confirmation bias.
Mm.
Vad heter det på svenska?
Konfirmationsbias kanske.
Mm.
Det är sånt som händer när man konfirmerar sig.
Ja. Det är någonting som vi ofta som människor...
Ägnar oss åt
hela tiden, utan medvetet och omedvetet kanske.
Precis.
Jag tror att det är en enkel försvarsmekanism för att inte vår hjärna ska bli överbelastad.
Ja, man vill ju liksom, man har ju ofta bestämt sig för hur det ligger till. Och sen letar man ju liksom efter bevis på att det ligger till på det sättet.
Men ligger det i människans natur att jag vill inte ha fel?
Ja, det gör det.
Kan du förklara lite kort vad det är för någonting?
Jag tyckte att Erik var inne på ett bra spår där, att du letar efter saker som... Du tror en sak, och sen så fort du läser en text eller ser någonting så försöker du bara liksom bekräfta det hela tiden, att det är så som jag trodde.
Mm. Det är jättevanligt när man håller på med olika typer av research, att man ägnar sig åt sånt.
Mm.
Som UX-are så gör man ju användningstester ibland, och då ett sätt att försöka undvika det här, det har ju traditionellt varit att man ber någon annan än den som har tagit fram designförslaget att göra.
Mm.
Att leda testet då, för att man ska ha en mindre personlig relation till den här designen som man har tagit fram.
Då. Brukar det funka då?
Nej.
Varför inte då?
Eller, ja, det är väldigt svårt att säga om det funkar eller inte, eftersom det är liksom... Man gör ju aldrig en nollmätning så att säga. Vad hade hänt ifall en annan person hade också kört ett sånt här användningstest med ett antal testpersoner? Så det är väldigt svårt att veta med den här typen av researchmetoder som är kvalitativa. Vad som hade hänt om man hade reproducerat det testet eller den researchen.
Jag känner det så här med människor. Kan du egentligen göra om ett test precis på samma sätt?
Alltså jag har ju läst någonstans att till och med när man observerar typ pyttesmå partiklar som fysiker, så beter de sig på ett annat sätt än när man inte observerar dem.
Som om att de känner att de är observerade.
Jag vet inte, det är jättekonstigt.
Titta på mig! Var helt stilla, act normal. Det som triggade det här var väl, Tom, att du hade läst om en sajt som tittade på nyheter från olika perspektiv.
Ja, precis. Allsides.com tror jag den heter.
Ja, då tittar vi på specifikt någon nyhet som har hänt här.
Ja, de har helt enkelt journalister från alla sidor av det politiska spektrat som skriver samma nyheter fast från sin synvinkel på det. Så att man kan få en vänsterbild och en högerbild och en center mittemellanbild. Liksom.
Mm. Ja, det är lite intressant. Jag tror att det var Linda Rising som sa, återigen denna underbara kvinna, som i något tal berättade att du tittar ju på en text och även om den är skriven av någon som anses vara neutral så tycker en som har en åskådning som är X, kan vi säga, som tittar på den här texten, tycker att den förstärker saker. Om det är negativt, om det är deras favoritämne, så tycker de att, eller rättare sagt så här, den upplever det, trots att den är neutral så hittar den massor med negativa saker.
Mm.
Och vice versa då, om det är så här, är någon annan från en annan åskådning, så tycker man att nej, men det här var ju väldigt negativt skrivet om det som jag gillar.
Mm.
Men i själva verket så är den en ganska neutral och objektiv bild.
Mm.
Så trots att det är en objektiv text eller sak som händer, så uppfattar vi den olika. Då. Mm.
Alltså man undrar vad det är för liksom evolutionärt tryck som har gjort att man gör så. Ja. Det måste finnas någon form av fördel med det. Liksom, om man bor i skogen och letar rötter och inte vet jag, skalbaggar att äta. Finns det någon vits med att ha confirmation bias?
Jag tror det. Jag tror att det liksom är för att minska den här kognitiva lasten.
Ja, kanske det.
Som gör att man skulle bli helt utbränd annars.
Ja, kanske det.
Att behöva fatta beslut på att du måste ha någonting som var rent ryggmärgsreflexmässigt. Bra, bra, dåligt, dåligt, bra, 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 dåligt.
Mm.
Det är min intolkning av det här. Och jag har letat efter bevis på det här. Och det är så.
Precis.
Du har ingen bevis.
Nej, men jag har läst mycket texter och det verkar.
Och du har läst många som handlar om att det inte är så, men det var ju bara skit.
Nej, det är inte riktiga.
Nej, inte riktiga vetenskapsmän.
Så att jag tycker att vi bara liksom stänger där och bestämmer oss för att det här med confirmation bias, det är så. Det existerar.
Det låter skitbra.
Ja.
Ja.
Tycker jag vi ger oss ut på våran Odyxén.
Odyxén, ja.
Mm.
Och då tänkte jag att vi lägger upp den som så att vi börjar med lite dåtid.
Mm.
Och så färdar vi oss till våran tid, nutid.
Mm.
Och sen så avslutar vi med kanske mest av allt din syn på framtiden.
Just det, Mad Max-världen.
Hur började det här överhuvudtaget?
Ja, alltså, vad då för något? Kognitiv bias? Det är ett evolutionärt... Nej, jag skojar bara. UX-grejsmojset.
Ja.
Ja, alltså, jag har för mig...
I begynnelsen
så fanns stridspiloter som ville att deras stridsflygplan skulle vara lätt att köra.
Mm.
Och så fanns det stridsflygplanskonstruktörer som också tyckte det verkade vara en bra idé.
Mm. Dyra grejer, det är dyra mycket grejer, som står på spel.
Precis, Hitler ska förlora.
Är det så långt bak i tiden?
Ja, jag tror det. Ja. Och då handlade det liksom om någon sorts så här, cockpit-ergonomi. Och jag för mig att det kallas för human factors engineering. Alltså att man ingenjörar mänskligt beteende på något vis. Och då handlade det mycket om, alltså nu minns jag inte, men det, om jag minns rätt så handlar det om liksom att spaken ska kännas rätt i handen och oljetrycksmätaren ska vara begriplig, den ska snurra åt rätt håll och när man vrider åt höger på ratten så ska flygplanet röra sig på rätt sätt och så vidare. Mm. Så det var en väldigt ingenjörsmässig där, syn på människan som egentligen bara var en operatör av någonting. Mm. En köttrobot som skulle styra den här apparaten, stridsflygplanet.
Så att det sammanfattningsvis eller lite grann det så här, du sitter i flygplanet, mycket står på spel och du förväntar dig att när du gör någonting så beter det som du tror att det ska göra. Det gör
ja,
det ska.
Precis. Ja, och att liksom du din roll är inte att vara en människa som har behov, utan din roll är att styra stridsflygplanet. Du ska liksom vika dig lite grann runt stridsflygplanets begränsningar och möjligheter. Sen började man ju liksom programmera saker. Från början var det väl, fanns det inga gränssnitt på datorer. Det var ju en stor burk liksom. Så trillade du ut en pappersremsa eller någonting. Man hade ja. Programmerat gjort något magiskt.
Oj, det där kommer jag ihåg.
Precis. Men sen, förr eller senare, så behövde ju liksom de här programmerarna liksom se någonting. De behövde, på samma sätt som en stridspilot kör ett stridsflygplan med massa knappar och spakar, den ser vad som händer, så behövde kanske en som programmerade behövde liksom se.
Jag måste ju få lite visuell feedback på något
precis,
sätt.
Precis, på något sätt. Då började de konstruera användargränssnitt som var helt anpassade efter just den individen. Jag har byggt det här programmet och då är det bara jag som är användare, och då spelar det ingen roll ifall en annan person upplever det här som någonting helt obegripligt. För det är bara jag som är användaren av det här.
Mm-hmm. Det var enanvändarsystem.
Ja, precis. Ja. Och sen tror jag att det här sättet att se på användargränssnitt rann över när det blev konsumentprodukter på ett eller annat sätt. Eller åtminstone att man gjorde saker som någon annan skulle använda. Mm. Då fanns det liksom inte en mognad att tänka sig att även om jag förstår hur den här apparaten funkar så är det inte säkert att någon annan gör det.
Nej.
Och det här ledde ju till sådana här skumma system. Liksom och det här lever ju kvar väldigt mycket fortfarande. Det konstiga liksom, i banker och sånt verkar vara väldigt svåra att använda gränssnitt på de här gamla backend-systemen. Jag har utsatts för ett par sådana i olika sammanhang, och det är väldigt svårt att förstå vad man ska göra med dem.
Ja, jag skulle säga att det är som väldigt datacentriskt syn på det hela. Du har en hög med data någonstans och den ska redigeras.
Mm.
Och den som har gjort det här dataprogrammet, det känns logiskt för den personen, för att den här hinken ligger där borta, den där liksom ligger där och jag ändrar det här på det här sättet.
Precis.
Det var ju som på Saab där vi ur projektet.
Ja.
När de hade en simulator som simulerade radar, eller spelade upp scenarion i princip, simulerade flygningar och hur ett flygplan, en radarvarnare, skulle upptäcka diverse mål och sånt där. Och programvaran för att styra den där simulatorn var ju en person som hade skrivit, och det var ju bara han som kunde styra den där simulatorn.
Precis.
För att det var helt omöjligt att förstå någonting av
det. Var det den här accessapplikationen?
Nej, det tror jag inte.
Okay.
Det är ett jättebra sätt att ha kvar jobbet.
Ja.
Bygga något som bara själv förstår hur man ska använda.
Ja. Men jag förstår liksom hur det här växer fram.
Ja.
Och när det går från att vara ett enanvändarsystem till att bli ett fleranvändarsystem, då blir det snabbt ohållbart.
Precis. Så då började man ju liksom försöka göra system som blev begripliga. Och då kom ju den här kognitiva möjligheterna och begränsningarna fram, och man började försöka ta fram principer för hur ska de här grejerna funka. Och det var ju det de här gamla old school PC och Mac-operativsystemen, de här allra första. Jag kommer inte ihåg vad det som
de är väldigt textorienterade.
Ja, men de började ju med så här lite ikoner och sånt på 80-talet någon gång. Mm. Men ofta var det mycket text. Och sen så blev det någon sorts konflikt här där utvecklare ville bygga sin grej och sen så fick de här användbarhetsmänniskorna en chans precis i slutänden att fixa liksom städa upp det lite grann.
Så här, nu är det klart, kan du göra det användbart?
Ja, kan du lägga på lite UX?
Precis, och det var liksom, det var ett så här vattenfallsprojekt förstås. Ja. Så kraven hade ju tagits fram för 5 år sedan av någon så här kravavdelning liksom. Ja. Och sen så hade det blivit någon spec som trillade ner till slut till en utvecklare som gjorde någonting. Och sen så skulle, sen på slutet så kan man ju kvalitetssäkra.
Ja.
Men man hinner ju inte riktigt det, för det är ju redan försenat med 3 år.
Ja.
Liksom. Så det blev liksom en frustration förstås då, av de här människorna som jobbade med det för en 20 år sedan, eller vad det kan vara, 25 år sedan.
Mm.
Och då på slutet av 90-talet så skrev ju han Cooper en jättekänd bok som handlar om just det här.
Alan Cooper.
Ja, precis. The Inmates Are Running the Asylum. Liksom, dårarna styr dårhuset.
Mm.
Som handlar egentligen om att det är sjukt att en designer inte får chans att göra systemen bra. Utan att det är fel personer som fattar designbeslut.
Mm.
Och han tar fram en massa verktyg, eller beskriver bland annat en del verktyg och metoder för att göra det här på ett annat sätt. Bland annat tar han fram personer som är jättebra.
Mm.
Som ett sätt att visualisera och beskriva en målgrupps behov och drivkrafter. Som man kan använda som en sorts proxy. När det inte finns användare i närheten så kan man se, liksom, okej, den här har behov av att känna sig trygg. Okej, då måste vi göra ett system som utstrålar trygghet. Men han tog ju också fram en idé som gick ut på att designern ska först ta fram en färdig spec. Så det är liksom att det är återigen liksom ett sorts vattenfallstänk. Och innan designern tar fram en helt färdig spec så får inte utvecklaren titta på de här sakerna eller bygga någonting.
Mm. Sprint noll varför?
Sprint noll som då kunde pågå i flera månader. Och jag har gjort såna här idiotiska spesen. Jag började på Scania för 1000 år sedan, eller 2001 eller 2002 snarare. Då var det så här man jobbade.
Mm.
Och det var inte så bra, för det blev ju aldrig som man hade tänkt sig, förstås.
Nej, alltså saker och ting förändras när, som amerikanare säger, when the rubber meets the road.
Precis.
Då, först när det liksom kommer i en användares händer.
Ja.
Det påminner mig återigen om det här roliga memet som går runt. En bild på en person som håller ett vattenglas framför ansiktet och ser ut som att ska dricka.
Mm-hmm.
Och så är det fullt med vatten och den här personen börjar slicka under glaset. Och bara så här, tungan går över hela glaset. Och det är ungefär så som jag kan känna mig ibland när jag så här, visar mig upp min design. Kolla mitt dataprogram som jag har gjort här. Och sen så börjar
de slicka på datorn.
Börjar slicka på datorn och så här, dunkar med handen i bordet.
Gråta okontrollerat. Ja.
Det är lite så då.
Lite
du,
så
fort du säger, men du har en bra, du tror att du har en bra användargränssnitt.
Ja.
Men ingen som förstår det.
Ja, men inte det bara måste ju funka jättedåligt med iterativa processer också.
Det var ju helt vansinnigt.
Man kanske hade designat på en massa knappar som man sen kommer fram till inte kommer behövas.
Och sånt där. Ja, och det var ju inte ovanligt att man designade en lösning som bara, okej, det här kommer ta, just den här grejen kommer ta ett år att bygga. Men om man gör nästan samma sak så tar det en vecka.
Det är lite, ja.
Så bara, fast det här ser spesen ut, grabben. Okej. Och då blev det en liten konflikt mellan utvecklare och designer skulle man kunna säga. För de befann sig på två sidor av ett, liksom, varsin sida av en väldigt hög kravställningsmur. Liksom.
Ja.
Så det blev ju väldigt mycket konflikter. Jävla utvecklare, de fattar ju ingenting. Och så fort man lämnar över något till dem så bara pissar de på det man gör.
Ja, för att det verkar som det är svårt.
Man blir både arg och ledsen.
Ja. Jo, men som du säger, jag tycker att du liksom trycker på en väldigt viktig punkt här. Att vi kanske kan uppnå nästan det här med liksom mindre än halva besväret.
Mm.
Och jag tror att det liksom, vi håller väl på och går mot det.
Ja, precis. Eller vi är väl där nästan, i alla fall på en del ställen.
Ja.
Tycker jag att man jobbar, men du nämnde iterativt. Liksom. Det går inte att göra på något annat sätt.
Nej,
så att det är inte som att bygga ett hus där man vet hur betong funkar. Liksom.
Nej, och det är ändå lite kul. Min svåger, han är i husbyggarbranschen.
Och det går ändå jämt åt skogen fast man vet hur betong funkar.
Liksom. Och han säger att nu har de börjat snegla åt mjukvaruhållet. Okay. Och så här, jaha, vi kanske kan jobba lite mer i små små delar.
Ja, just det.
Det här jobbar lite, han säger inte inkrementellt och iterativt, men det är liksom det som jag
har. Det är det han beskriver.
Ja. Så nu kommer de så här att ritningen, är det kravspecen eller designspecen?
Exakt. Han var, men alltså ritningen är mer som mjukvarukod. Okej. Okay. Men i alla fall, om låt oss säga att det här liksom representerar någon form av skifte här. Att Alan Cooper kommer ut med sitt dårarna kör dårhuset.
Ja, precis.
Och han tänker här, vi måste tänka färdigt först.
Ja, och det blev det här, han, den här boken är jävligt bra. Och jag tror att den här boken och de här tankarna ledde till det som vi idag har. Där liksom UX har, där man ser det som en viktig, eller liksom i vissa fall central komponent för att lyckas med, en, med att bygga någonting. Men det ställer också, det förstörde en del också så tillvida att än idag så finns, så pratar ju en del UX-människor om att det inte går att jobba agilt.
Ja, vad tror du den konflikten kommer ifrån?
Det är det här att det är väldigt, och jag tycker att det är svårt också.
Mm.
Att liksom ha en, någon sorts helhetsbild som kan förändras. Och samtidigt så ska man liksom under varje sån här iteration så ska man ju liksom ta fram någonting. Mm. Man måste liksom, man ska skapa något vid varje iteration. Så här.
Ja, ja.
Och den är ganska kort. Och det är ganska ont om tid. Och sen man kanske van, så kanske man vill ha så här en sorts ändå färdig vision. För risken finns ju, om, det finns ju en risk med att jobba på det här sättet med UX. Och det är att det blir rörigt, eller vad ska man säga, fragmenterat.
Ja.
Hur tänkte vi egentligen med det här formuläret kontra det här formuläret? Ja. Varför ser de olika ut? Ska de se olika ut? Hade man ritat formulärerna samtidigt så hade de ju sett likadana ut.
Ja, just det.
Men å andra sidan kanske det hade visat sig att det ena formuläret inte behövdes. Då hade man ritat i onödan.
Mm. Men jag känner igen den där känslan att översätta den till kod, så att säga. Så vill jag gärna att det ska vara homogent.
Mm.
Det ska se likadant ut. Ja. Det ska vara samma känsla i hela kodbasen.
Ja.
Det blir aldrig så.
Nej.
Utan du kommer aldrig, jag har aldrig upplevt den i en större kodbas. I en mindre kodbas så är det så. Ja. I ett mindre projekt, i mindre design så kanske kan se enhetligt och skönt ut. Men under, lyfter du på locket så blir det alltid liksom smutsiga dyken där.
Och sen förstår man ju också att det finns en lockelse i att jobba med spesarna. För så länge spesarna finns, då är ju allt perfekt.
Ja.
Mm. Det är så, allt är så vackert, allt är konsekvent.
Ja.
Man har tänkt ut allt. Här har vi menyn och den kommer alltid se ut så här. För titta, det här är ett papper. Liksom.
Ja.
Det är så jävla vackert allting. Och sen när man så här utsätter det här för verkligheten, då blir det ju alltid, då har man ju alltid missförstått någonting.
Ja.
Det blir någonting annat. Man kom på att det här inte behövdes och det här behövdes. Och i värsta fall, så, eller i bästa fall egentligen, då, så har man ju upptäckt att den här hypotesen man hade var felaktig, och så lär man sig något nytt.
Ja.
Men det finns ju en frustration kring det, för det blir ju alltid fulare än vad man hade tänkt sig. Och det blir alltid fulare än den här vackra spesen som man hade tagit fram på 90-talet.
Men det blir ju återigen så, när du har en idé och så omsätter du den i verklighet.
Ja.
Det blir aldrig samma rosenskimrande grejer. Och vi brukar köra en workshop som jag har kört flera gånger, som jag brukar kalla det för en skrivarworkshop. Du sitter i tre, fyra grupper, skriver en berättelse tillsammans. Och sen så den som faciliterar det här skickar in som ett litet element som måste in i den här storyn.
Mm-hmm.
Så du berättar tillsammans en historia. En del i det hela kommer den som faciliterar att introducera, fast på papper. Skriv det här på papper. Allt annat skrivs på datorn.
Mm-hmm.
Man ska skriva på papper. Och sen så i nästa iteration så går man över till att skriva på datorn igen. Och flera gånger när jag har kört den här är på slutet så börjar folk vifta med det här pappret. Det här pappret. Den skulle den skrivas in i historien eller hur? Nej, det var typ ett krav. Nu gör jag lite så här luftcitationstecken. Som inte blev implementerat. Så den här lösa tråden hänger kvar och stör folk så oerhört mycket.
Ja.
Precis som jag kan tänka mig att en design som du har i huvudet som inte blir fullständigt implementerat enligt dig, dina önskemål, ligger och stör dig.
Ta, tack och lov så visar det sig att det finns andra fördelar med så här agila och ja. lean-metoder liksom, som gör att i slutändan så blir det ändå bättre. Därför att man lär sig ju saker hela tiden när man jobbar med någonting. Och här var ju idén att man skulle lära sig allt innan man började jobba med det. Och det är ju orealistiskt.
Ja.
Det är som att så här, jag kollar skitmycket på fotboll så jag är jävligt bra på att spela det.
Jag kan det här nu. Så att jag ska åka ner och spela själv mot Real Madrid. Kommer förmodligen ta dem.
Det kan bli tufft. Men jag kommer förmodligen 2-1.
2-1 tror jag. För att jag har sett hur deras försvarsspel funkar. Bryter jag passen i rätt läge, då är jag fri med målvakt. Han går nästan alltid åt det hållet. Så jag kommer finta det.
Så att kanske... det är så jävla lätt. Ja. Bara man har liksom utrett allt i förväg. Men det, så jag är väldigt glad att man inte jobbar på det här i mitt tycke absurda sättet, men det är för att jag tror att jag hade väldigt enkelt att gå från det här. Dels för att jag tycker det är jävligt tråkigt att göra saker i detalj.
Du tycker det är tråkigt att kunna allt?
Ja, jag tycker det är kul att vara ignorant. Nej, men jag tycker det är tråkigt att hålla på med detaljer.
Ja, okay.
Och ska man jobba ett halvår med att ta fram en spec, då vill det faktiskt till att den är detaljerad.
Ja.
Och sen är jag ganska bra på att hitta, se liksom en lösning som dyker upp framför mig så här. Menar jag sämre på att vara väldigt detaljorienterad. Så det här sättet som kanske är modernare nu att jobba, det passar mig väldigt bra.
Mm.
Så jag tyckte det var väldigt skönt när, för en, vad kan det vara, 7-8 år sedan, när folk började jobba på det här sättet mer frekvent.
Du menar lite så här lösningsorienterat och iterativt.
Ja.
Det för oss in på, tycker jag, någonting som jag har i princip snappat upp av dig, och det är den här effektkartläggning.
Ja, precis. Det är ju typ det bästa sättet då, tycker jag faktiskt. Ja. Hej in news. Det är liksom det bästa sättet att snappa upp och identifiera behov och koppla ihop verksamhetskrav med användarnas behov. Och liksom få de här sakerna att hänga ihop så att man bygger någonting som både realiserar verksamhetskraven och som tillgodoser de behov som användarna har med den här produkten som man bygger.
Ja, men jag menar, om det där inte hänger ihop, då är det ingen idé att bygga någonting överhuvudtaget, känner jag.
Nej, det är ju meningslöst.
Då blir det mer en konstinstallation, som jag brukar kalla
det. Ja, det kan ju vara trevligt.
Kodkonst som ligger och mörknar i ett gitterrepo.
Kan vi få en crash course i vad effektstyrning är på någonting? Ja, utan att gå för djupt på detaljer.
Ja, men precis. Egentligen ska man ju ha en whiteboard framför sig nu, men det har vi ju inte. Eller vi har ju det, men ingen kommer ju se ifall vi ritar på den.
Vi får rita i folks sinne.
Allas hjärnor är whiteboards.
Ja. Precis. Nej, men så här är det ju. När någon vill att man ska bygga någonting, så vill de ju det av en anledning förmodligen. För om man är konsult så kostar man jättemycket pengar, och om man inte konsult så kostar man ändå jättemycket pengar.
Mm.
Så man vill ju förstås att när man bygger någon IT-grunka, att det skapar någon sorts nytta hos sig.
Ja.
Om det är en myndighet, så kanske nyttan man vill uppnå är att fler människor ska veta vad man håller på med.
Ja.
Är man en skattemyndighet, kanske nyttan är att folk ska deklarera på nätet, för att så, på så sätt ska man spara en massa pengar. Massa pappershantering försvinner.
Eller dra in ännu mer pengar.
Eller dra in ännu mer pengar.
Har inte betalat tillräckligt.
Precis.
Ja.
Är man en webbshop så vill man öka konverteringen. Men det finns ju alltid någon sorts vision.
Är det som kallas för visionen?
Ja.
Och effekten då?
Effekten, det är ju liksom hur beskriver vi, eller hur definierar vi att visionen är uppnådd?
Okay.
Jo, fler har deklarerat på nätet. Eller right. Fler personer har laddat ner den här jätteviktiga statliga informationen om den myndighet. Eller vad det nu kan tänkas vara. Men det här sker ju inte automatiskt än så länge. Men sen när alla är robotar kanske kommer göra det. Det kommer vi till längre fram. Utan det finns ju människor som på något sätt ska göra att de här effekterna uppstår.
Yeah.
Om Skatteverket vill att fler ska deklarera på nätet, så är det fortfarande människor som måste göra det. Och det här är olika typer av målgrupper, som vi kallar det för, inom UX. Och de här målgrupperna har ju i sin tur vissa behov eller drivkrafter. Det kan man kalla för användningsmål.
Mm.
Och om vi tillgodoser de här drivkrafterna, användningsmålen, i våran produkt eller tjänst, då kommer de använda grejen. Och då tänker man att då är det större sannolikhet att den här visionen uppstår, att de här effekterna uppstår. Så det man kan säga är att effektstyrning är att gå från liksom verksamhetsnytta ända ner till ungefär vilka funktioner ska vi bygga för att den här nyttan ska uppstå via då användarna och deras behov.
Nu ritar Erik en beroendegraf i luften här.
Ja, precis.
Så då har effekten i någon form av, tänker vi oss en mindmap, ja, i mitten ungefär. Sen utifrån den så går en massa bentrådar, ja, till små bollar.
Precis.
Och utifrån det så går det vidare.
Precis, och de första små bollarna är människor och nästa små bollar är deras behov. Mm. Och de sista bollarna är längst ut då, ifall man orkar gå så långt. Ja. Det är vilka funktioner ska vi bygga för att behoven ska realiseras för den här målgruppen så att effekterna uppstår i, ja, verksamheten.
Och du kan bestämma dig för att när 45% av de här yttre bollarna är genomförda så har du uppnått kanske 80% av effekten.
Ja.
Och du kanske är nöjd där.
Man kanske är nöjd där.
Ja.
Det har man ju, det måste man ju liksom identifiera när man gör den här kartläggningen. Vad är våra effektmål? Vad vill vi uppnå för något? Mm. 8 av 10 förstår den. Okej, då är vi klara.
Mm. Mm. Det låter lite grann som ni som är lite mer tekniskt orienterade och lyssnade på avsnitt 14 med Kado-metoden vet att så där kan man göra med stora omstruktureringar. Mm. Och du har en effekt i mitten som du vill uppnå. Det här projektet, det är uppdelat i två av de tekniska anledningen eller helst en affärsanledning. Och för att kunna göra det så måste du uppnå det. Måste göra det här och sen det där och sen det där.
Mm.
Så jag kommer ihåg när jag såg det första gången, ja, så kändes det väldigt bekant.
Och alltså det är ju
lite varm i kroppen.
Härligt. Alltså det är ju liksom ingen så här rocket surgery.
Nej.
utan för mig, jag är ganska visuellt orienterad. För mig är det bara ett jättebra sätt att visualisera behovskedjor.
Ja.
Vilket för mig gör det enkelt att få en uppfattning om vad vill vi göra och varför och till vem.
Det är ju lätt, men alltså det är ju lätt att resonera kring det där. Du kan, ja, ju peka på för en icke-teknisk och teknisk personal och vem som helst egentligen i ett projekt.
Precis.
Det här är det vi försöker göra nu.
Ja.
Håller du med om det? Ja, det är väl vettigt.
Det coola med det här är att den här metoden upplever jag uppfanns under en så här vattenfallsperiod.
Mm.
Liksom, man skulle jobba med vattenfallsmetodik. Det var liksom coolt fortfarande. Och då tänkte man att då ska vi göra den här effektkartan och sen när den är klar, då har vi hela kravbilden framför oss.
Ja, just det.
Skitbra. Men den här går ju precis lika lätt att använda i liksom agila sammanhang.
Ja.
Bara det att då kanske man inte gör en effektkarta i 2 månader, utan man kanske sitter ett par dagar eller några timmar,
ja,
och tar fram en effektkarta för antingen hela, och då blir det ganska luddigt. Eller en delmängd av det man ska bygga. Och då kan man vara lite krispigare.
Ja.
Och liksom mer detaljerad.
Och sen tänker jag mig att vi kan rita om den här kartan.
Absolut.
Och då har vi det iterativa och inkrementella där på plats. Så att de gifter sig ganska bra. Så att det som kanske startar som en uppföljning på det här. Vi måste tänka färdigt. Effekten först. Blev egentligen ett verktyg som kanske tar oss in i en modernare syn på utveckling.
Ja, när man snackar om Lean UX till exempel, då pratar man om hypotesdriven design.
Ja.
Och med hjälp av en effektkarta kan man ju ta fram en hypotes till exempel. Och det är ju, ja, jättebra.
Ja.
Så man sen gör ett experiment på och ser vad som hände. Och sen så får man göra justeringar ifall man inte når de effekter man hade tänkt sig. Och det är ju coolt.
Du slänger in ett uttryck här som jag, så fort du säger det så målas det upp en bild i mitt huvud. Du säger design.
Mm.
Och jag tänker då på så här, en nordisk härlig vardagsrum som är så här ascoolt och det sitter någon och smuttar på en drink.
En dansk fåtölj.
En dansk fåtölj.
Just det.
Liksom en smärt man och kanske har en cigarett bredvid sig bara för att det ska se snyggt ut.
Just det. Och en coffee table book. Ja. Eller är det för sunket?
Nej, det är lite sunket.
Det kanske är svennigt.
Det är väldigt svennigt.
Det är svennigt.
Men är det det du säger, menar du säger design? Är det det?
Ja. Nej. Nej, men design är ju egentligen vad är det egentligen? Om vi säger, jag istället för att berätta vad design är så kan jag berätta vad min syster hade för jobb för jättemånga år sedan.
Ja.
Hon var nämligen konstruktör på Scania. Och hennes jobb, om jag förstod det hela rätt då, var att hon skulle göra en slang. eller möjligtvis en sladd som skulle sitta i eller kring motorn på en Scania-lastbil. Hon var alltså konstruktör. Men om jag minns rätt, på hennes visitkort så stod det så här, engine design eller något liknande. Så design är ju någonting mycket, mycket mer än en dansk fåtölj. Det är ju egentligen allting som tillverkas av en människa som på något sätt ska brukas av en annan människa. Hennes jobb hade ju jättelite att göra med en ADs jobb till exempel.
Just det.
En art director. Men båda sysslar med design. Så design är ett sånt här uttryck som på svenska är mycket, mycket trängre än på utrikiska, till exempel engelska.
Ja.
Där design betyder vad som helst. Som
ganska vitt begrepp.
Det är ett väldigt vitt begrepp.
Då, för att anledningen till att jag frågar är, det finns ju något som är väldigt populärt nu som kallas för design thinking.
Det är ett väldigt luddigt och svårt begrepp. Men det är någon sorts... Det att man... Design thinking, om jag minns rätt, uppfanns av... Eller identifierades och definierades av den här jättekända designbyrån IDEO, tror jag uttalas. Eller IDEO kanske.
Jag har hört talas om. Har de någon koppling till Apple eller?
Jag vet faktiskt inte. Men de gör ascoola grejer. Kolla upp IDEO, IDEO. De är ashäftiga. De pratar mycket om design thinking. Och det handlar väl om att man ska liksom... designmetoder ska genomsyra hela organisationen, alltså hela företaget. Det ska inte bara vara liksom designavdelningen som sysslar med design, utan du ska liksom ha ett designhatt på dig oavsett vad du gör på jobbet. Om du jobbar på first line support liksom, då ska du ha ett designöga och öra till det som sägs av kunderna. Och det här gör att du får större förståelse för deras behov och du kan kommunicera deras behov bättre, så att den produkten som det här företaget då har, som du supportar, på sikt kommer att bli bättre genom att du fångar upp deras behov och drivkrafter, kan man väl säga. Det finns ett antal metoder liksom som man använder sig av. Dels jobbar man ju mycket med experiment, man jobbar med prototyper, man jobbar med hypoteser och så vidare när man jobbar med design på ett bra sätt. Och tanken är då att de här metoderna och tankarna och filosofierna ska genomsyra inte bara liksom design department, utan även ledningsgruppen, om det finns en sån på stället, och även konstruktionsavdelningen och så vidare. Att man har det här tänket i hela organisationen. Det gör då, hypotesen är då att det kommer leda till att den tjänsten eller produkten som man säljer kommer bli mycket bättre, därför att alla har ett designtänk i sin vardag på jobbet.
Det låter som så här andra extremen till det där, kan vi måla på lite UX på slutet?
Ja, precis. Absolut. Och det är ett ganska svårt och fluffigt begrepp. Jag är ärligt talat inte säker på att jag har fattat vad det är för någonting. För det är så jäkla komplicerat. Och olika människor tolkar på olika sätt. Men min tolkning är att man försöker ha de här designarbetsprinciperna levande liksom utanför designavdelningen på jobbet. Och så tror man att det kommer leda till en massa bra saker.
Men det blir inte det, återigen det här dårarna som kör dårhuset då?
Men då är ju alla dårar.
Alla blir dårar.
Jag menar det.
Eller blir alla? Nej, jag vet inte.
Jag tänker på ett dårhus, då är det kanske en dålig metafor, men där är det mer dårar än
personal.
Ja.
Jag vet inte, men om man pratar om sån här, det finns en workshopmetod som kallas för design studio, eller design studio på svenska.
Eller design studio. Det är en helt annan grej.
Och där det är en sorts metod för att ta fram, eller en workshopmetod för att ta fram en lösning på ett begränsat problem. Till exempel, hur ska vår inloggningssida se ut? Eller hur ska vi göra med tabeller? Eller vad du kan tänka svara.
Det är ett bättre problem än inloggningssidan, för den vill ingen ha.
Nej, precis. Då kanske lösningen är att ta bort den.
Ja.
Facebook-inloggning.
Ja.
Det hade varit ditt förslag, ett tompapper.
Så här vill jag logga in.
Ja.
Men det är ingen inlogg. Precis, jag vill bara börja göra jobbet.
Ja. Men där i alla fall, när jag har kört sådana, liksom, faciliterat sådana designstudios här. Ja. Då har jag bjudit in inte bara andra användbarhetsmänniskor utan utvecklare och verksamhetsfolk och någon från supporten. Och...
Men blir inte folk livrädda då?
Jo, och det är jättekul.
Ja.
Då kan man skratta diaboliskt. Exakt så.
Och sätta ihop fingrarna.
Precis, och klappa en katt. Ja, nej, men det man gör är helt enkelt att man under en begränsad tid tar fram mängder av designskisser på samma problem. Och begränsad tid, då pratar vi alltså om ett designförslag i minuten.
Oj!
Precis. Så kanske man gör så i 5 minuters intervall eller 6 minuters intervall. Så varje person i den här workshopen kanske får ihop 5-6 stycken designskisser på 5-6 minuter. Mm. Och är man 5 personer, då har man ju 30 designförslag på 5 minuter. Mm. Det är ju helt sjukt.
Det är väldigt mycket.
Det är helt jävla
sanslöst.
Det är mycket mer än en. När man har gjort det här så demar man varandras förslag. Eller demar man sina egna förslag för varandra. Och sen gör man en iteration till. Och då får man förstås stjäla idéer från alla andra. Så man liksom korspollinerar de här lösningsförslagen för att skapa en så här mega kreativ situation. Mm. Och sen brukar jag liksom avsluta det här med att försöka sammanfatta de liksom insikter som vi har fått. För att sedan gå vidare och liksom kanske ta fram ett färdigt förslag eller tillsammans med utvecklaren. Göra den här saken som man har kommit fram till. Men du sa, blir folk inte rädda? Jo, folk blir jätterädda, för en del kanske inte har ritat sedan de gick i skolan. Liksom.
Nej.
Och lite vitsen med att det är sånt hårt och högt tempo, det är att man inte kan vara noggrann.
Nej.
Även någon som är bra på att rita, ritar fult om den bara har 1 minut på sig.
Ja, just det. För det är själva idén som ska ut.
Det är själva idén som ska ut, och den här interna censurfunktionen som finns i hjärnan liksom sätts ur spel lite grann. För man, det är producera som är det viktiga. Mm. Inte ta fram den perfekta lösningen.
Mm.
Och sen när man itererar det här så får man fram, kanske inte den perfekta lösningen, men ofta blir det en jävligt bra lösning. Eller lösningsförslag i alla fall.
Mm.
Och det är väl en form av, eller liksom någon sorts implementation av design thinking kanske. Eftersom alla kan vara med i en designstudio så funkar det asbra i såna här tvärfunktionella arbetsgrupper där man har folk från alla möjliga kompetenser.
Det är typiskt så som det ser ut, i alla fall på ställen där jag trivs.
Absolut. Det är det bästa sättet att jobba än så länge.
Ja.
Tills robotarna kommer.
Då var vi där igen.
Ja. Så det är coolt.
Så det är, jag tyckte du satte det, var ganska bra där när du säger att okej, design studio kanske är en implementation, ett sätt som där alla kan bidra till design thinking i ett kondenserat format.
Kanske.
Så det är väl det minst flummiga vi har hört hittills då.
Tack. Ja.
Och det här design då, som jag börjar få lite bättre bild av, det här känns ju som någonting som okej, vi gör det här idag.
Mm.
Men du tror att det här kanske är på väg någon annanstans, eller?
Ja, kanske. Alltså,
det kan gå två håll.
Ja, precis. Dels
robotarna har kommit över, låter det som.
Robotarna har kommit över. Men dels har vi den här trenden att man jobbar tvärfunktionellt.
Ja.
Som är liksom, kanske inte en trend längre.
Nej.
För det har man gjort i flera år på de flesta ställena.
Mm.
Men sen har vi någonting som är en trend. Kanske inte heller det. Vi kallar det för trend. Och det är ju datadriven design.
Mm. Det får du förklara.
Ja, precis. Datadriven design, det här tror jag. Nej, men måste jag förklara? Okej, jag förklarar. Datadriven design är ju helt enkelt att man med hjälp av kvantitativa data tar fram helt enkelt svar på vilken designlösning som är bäst.
Är det typ, du har ett förslag, så här skulle en webbshop kunna se ut med en blå knapp.
Ja.
Det skulle också kunna vara en röd, en liten snurrande grej som...
Precis.
Lite AB-variant.
Ja, AB-tester till exempel då.
Mm.
Där man kör två varianter av en designlösning samtidigt för att se vilken som skapar störst konvertering. Eller där användaren gör det man vill göra, det man vill att de ska göra helt enkelt.
Alltså konvertering för mig, det har alltid varit, det blev ett köp.
Ja, men det kan nog vara också så här, det blev att personen hittade fram till rätt ställe eller att personen laddade ner den här viktiga saken eller personen, okay. Som vi sa förut, deklarerade på nätet, right, istället för på papper.
Ja. Är det en holistisk syn skulle du säga, konvertering är ett begrepp, eller är det, kan det vara fler konverteringar fram till en stora konvertering? Eller?
Jag vet inte.
Okay.
Men ibland, man kan ju kolla på flöden också, ja, om man har något så här analysverktyg kopplat till den grejen man jobbar med. Då kan man ju se vart folk kliver ur flödet.
Ja.
Sen kan man göra en justering på just den delen av flödet och se, blir det större, högre genomströmning när vi har gjort den här ändringen?
Ja.
Och på så sätt, så istället för att göra ett användningstest då kanske, som alla nog hade gjort för 5-10 år sedan, ja, så kanske man gör en justering, sen bara langar man ut den lite snabbt för att se vad som händer.
Ja, men det låter ganska attraktivt tycker jag.
Det tycker jag också. Jag gillar det. Det finns vissa risker med att jobba på det här sättet tror jag. Det är det här local maximum tror jag det kallas för. Det är att man gör en optimering av något så att man till slut når maximal konvertering.
Mm.
Genom att lösa det här problemet när det i själva verket kanske finns ett mycket bättre sätt att lösa problemet, men man känner inte till det för man har snöat in på den här AB-testgrejen. Man kanske inte har förstått vad det egentliga problemet är. Det är kanske är något helt annat än det man försöker lösa. Och där tror jag att man måste helt enkelt förstå kundernas drivkrafter och behov. Och det kan man ju inte göra. Man kan ju inte förstå det genom att göra kvantitativ research. Utan man måste helt enkelt fråga folk, ta reda på vilka behov de har, observera dem och så vidare.
Jag har ett litet exempel som jag tror vi kan brodera ut pyttelite. Men
spännande.
Det var efter att jag har läst den här boken om effektkartläggning. Jag tror att Ingrid heter vad som har skrivit den.
Ja, just det.
Tar ett exempel där hon pratar om en buss. En busschaufför som utåker, och det är så här morgontrafik, det är stressigt. Busschauffören åker förbi en busshållplats och så sitter...
För att han tycker bussen är full? Eller?
Han tycker bussen är full. Nej, förlåt. Det är det inte. Inte för att bussen är full.
Mm.
För att busschauffören åker förbi busshållplatsen, och, för den ser tom ut. Men en av passagerarna ser att det kommer någon springande parallellt med vägen.
Mm.
Och det är uppenbart att den här personen ska till busshållplatsen och bara vill liksom säga hej den här bussen.
Just det, den är inte på busshållplatsen, men det är tydligt att den vill åka med bussen.
Ja, ja. Och då säger den här personen på bussen till busschauffören så här: kör du buss eller är du busschaufför?
Mm.
Och andemeningen är då såklart att kör du buss, då ska du bara transportera bussen från punkt A till punkt B. Men är du en busschaufför, då ska du plocka upp människor.
Mm.
Jag tänker så här, ett lokalt optima som jag tror att det heter, är ju att bussen, det gick ju jättefort förbi den här hållplatsen. Men om du liksom ser till helheten, vad har hänt? Så var det inte att passera busshållplatsen så många som möjligt, så fort som möjligt. Utan det var att transportera massor med människor. Det var det jag menade med holistiskt.
Ja, 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 precis.
Så zoomar du ut så ser du att konverteringen vid den här busshållplatsen var optimal.
Ja.
Men konverteringen på helheten var noll personer i bussen.
Precis. Ja, bra liknelse.
Okej.
Okay. Jag gillar den.
Så att vi måste se en helhet också.
Absolut. Och vi måste förstå att en person som springer och försöker vinka på en buss förmodligen vill åka med bussen.
Mm.
Och inte bara en person som springer och vinkar.
Nej.
Och det kommer vi inte göra om vi bara gör AB-tester. Den här förståelsen kommer vi inte få då. Utan den förståelsen kan vi få först när vi frågar den här personen: varför springer och vinkar på bussen? Varför jag vill följa med?
Jaha, jag tror du behöver motion.
Precis. Eller så här, jaha, för vi såg inte det. För vi satt bara och kollade på hur många personer som satt i bussen.
Och våran hastighet framförallt.
Ja, hastigheten.
Vi låg bra nära 49. Fastighetsbegränsningen här är 50.
Precis.
En sak som får det här att halta lite är ju, min pappa är ju busschaufför och han vet ju att det innefattas ju i yrket att vara busschaufför är att man ska jävlas med folk också. Så att egentligen så kanske det var ett perfekt Maxima här.
Kanske det. Han har jävlas lagom mycket för att det inte är så många som kommer klaga på det. Men ändå så har han transporterat...
De där jävla trafikanterna.
Ja, tycker jag. Är det, ingår det i yrket att stänga dörren också på olika kropp, över olika kroppsdelar?
Ja. Och full värme på sommaren och avstängd på vintern.
Alltid sitta Hawaii-skjorta ju.
Självklart.
Ja.
Ja, så då har vi luftat lite.
Jag tycker att vi glider in på det här med kvalitativa metoder också. Ja. För det är ju liksom inte motsatsen till kvantitativt.
Nej.
Men ändå en komplement.
Ja, kvantitativa, det är ju liksom helt enkelt att skaffa statistiskt underlag för något. Det är ju kvantitativa
research. Det är
jättebra
research. Om du är data i Star Trek.
Ja, precis.
Då vet du exakt vilket logiskt beslut du ska fatta.
Exakt, för då har han liksom fyllt hela sin cybernetiska hjärna med, ja, med data. Och sen har han liksom gjort en analys på det.
Han och Spock sitter där och bara, boink, det är så här vi ska göra.
Exakt. Ja. Och det är ju jättebra om den data som behövs finns i den formen.
Mm, just det.
Liksom. Men om man är Conan...
Ja.
Så Conan i Conan-filmerna, han sysslar ju väldigt mycket med... kvalitativ research.
Mm.
Och det låter jättekonstigt, men det gör han faktiskt. Han är dessutom väldigt bra på det. Man kan ta exemplet när han är slav hos den här jag förutsätter att alla som lyssnar på det har sett Conan.
Eller så gör de det. Ni pausar nu, pausar ja. Podden. Se Conan, barbaren och uppföljaren.
Mm.
Undvik Red Sonja, trean.
Undvik Conan-filmen som gjordes för några år sedan.
Ja.
Skitdålig.
Men nu kommer ni tillbaka här. Hej och välkomna tillbaka. Nu har ni sett Conan så ni kan ju allt om det.
Conan, just det. Då minns ni att Conan är slav hos någon sorts steppkung. Liknande någon sorts mongolhärskare. Och där har Conan förstått vad som är bäst i livet. Och det är att krossa fienderna.
Mm.
Och se... de springa framför sig och höra gråten från deras kvinnor.
Ja.
Och det här har ju Conan förstått, för han är väldigt bra på etnografiska studier. Så han har ju sett vad som driver den här hövdingen att leva. What's best in life? Ja, det är de här sakerna.
Just det.
Skitbra. Och det är likadant när han är hos... han ska rädda en tjej, förstås, för filmen från 70-talet. Så måste han ju rädda en tjej. Från den här ormguden Falsadum, eller så han har en sorts ormsekt. Och då bedriver han också väldigt bra intervjuer för att ta reda på vad den här Falsadum är för person och vad han egentligen är ute efter. Och han är ute efter att offra människor till den här ormguden. Och det hade inte han fått reda på om inte han hade gjort de här intervjuerna.
Nej,
det hade inte han kunnat se genom dataanalys.
Nej, ett statistiskt underlag på det är väldigt sparsamt.
Precis.
Så han gör en kvalitativ studie.
Han gör en kvalitativ studie. Så om data från Star Trek och Conan hade jobbat tillsammans som UX-designers i ett så här UX-team, så tror jag att det hade blivit jävligt bra.
Det tror jag också.
Ja.
Det teamet hade jag anlitat.
Det jag också. Ja.
Så att vi spår lite grann in i framtiden här.
Ja.
Vi kommer fortsätta med våra datadrivna studier. Vi kommer ha komponenter inbilliga med då som är färdiga för AB-testning. Vi har vårat så här. Så här gör vi i det här skedet. Då har vi de här två komponenterna. Vi testar dem.
Ja, alltså jag tror ju mycket på det här med att dataapparater blir smartare och smartare. Och vi har den här maskininlärnings... initiativen och vi har självkörande bilar och allt vad det heter. Det är så mycket nytt nu för tiden.
Ja, det är det.
Så min framtidsvision, eller dystopi, är att UX-designen knappt kommer att hålla på med hantverket, interaktionsdesign längre. Vi kommer inte hålla på att rita en massa saker, utan vi kommer vara bra på att analysera data av olika slag. Och tala om för en dataapparat hur vår analys ser ut. Och vi kommer att ha fått hjälp med analysen av datorn. Och det här görs redan idag. När man gör ett AB-test så är det ju analysverktyget som talar om för oss vilken av de här två varianterna som är bäst.
Mm.
Och då lyder man datorn. Man lyder Google Analytics och säger okej, blå knapp. Så redan idag har vi förvandlats till liksom lydiga köttslavsrobotar under Google Analytics.
Ja.
Och jag tror att det här kommer bli mer och mer av det här. att man får mer och mer analysstöd och att man mindre och mindre fattar den typen av designbeslut själv. Att man mer och mer jobbar med att förstå människors behov.
Mm.
Men att olika mer eller mindre intelligenta verktyg hjälper oss med analysjobbet. Mm. Och sen till sist så kommer vi vara så cybernetiska så att liksom allt det här sker automatiskt.
Ja.
Kanske 2025.
Jag...
Eller 2027.
Någonstans där.
Ja, någonstans där.
Inte 2001 i alla fall.
Nej, inte 2001. Nej.
Det har redan passerat.
2028, det är då det blir singularitet.
Okej, okay. Ja, bra.
Eller Mad Max-världen.
Det är de två vi ser framför oss.
Ja.
Inte de tillsammans.
Kanske de tillsammans.
Jag tänkte att jag har dragit en liten så här klatschig sammanfattning som jag sitter och suger på här.
Ja, vad trevligt för att höra.
Så att den centrerar kring design då. Och,
vilken lustig slump.
Ja, då, förut, då var det mycket så här, insåg man design först.
Mm.
Nu, i nutiden här, nu är det mer så här design hela tiden.
Mm.
Och i framtiden då, din spådom egentligen är så här... Då lägger vi på automatiserad design hela tiden.
Mm. Fan vad bra. Du skulle kunna bli UX-manager på vilket multinationellt företag som helst.
Jag tycker att vi med den lilla sammanfattningen hoppar över till nästa programpunkt.
Mm. There can be only
one. Så Tobbe, känner du att det är dags för att bli grillad?
Ja, han blir nervös där under gingen där.
Det förstår jag. There can be only one.
Yeah.
Då får du säga en siffra som inte är större än 15. Men kan vara 15.
Fyra.
Okej, för 5 poäng.
Mm.
Den första versionen var ett DOS-program som lade grunden för Olas hotkey-beroende.
Ett DOS-program.
Nu kluckar Erik här av skratt.
Så jävla nördigt som inte sant.
Vad finns det för DOS-program? Kan det vara Norton Commander?
Det är så jävla bra, Tobbe. High five! Det är snyggt! Jag visste, jag kände på att jag skulle ta den.
Det var ju så bra Norton Commander.
Ja, eller hur? Det la verkligen grunden till mitt hotkey-beroende också. Okej, okay, du hade tagit den på 3 poäng om inte på 5 kände jag. Fyran. Kom till Windows, Windows NT och OS 2 så småningom. En stor miss var att hotkeys tonades ner.
Mm.
För 3 poäng då. Utgivet av Peter Norton.
Ja, just det. Mm.
2 poäng. Det är en filhanterare.
Mm.
1 poäng. NC.exe startade programmet i DOS.
Det är 1 poäng.
Ja.
Okay. Hade du inte tagit den där, eller?
Det är snyggt, Tobbe.
Tack. Hade du för övrigt väldigt bra UX?
Den, ja.
Ja.
Ja. Det var grym. Det var tydligt vad du skulle göra där.
Mm.
Var det en stor skålformad knapp?
I princip.
Nice.
Det var egentligen alla F-knappar från 1 till 8 som används väldigt frekvent.
Cool.
Kopiera, radera. Framförallt så hade...
Men man kunde bli sjukt snabb i det.
Ja,
det
vet jag.
Ja. Det var ju väldigt kvickt. Liksom.
Det var det. Och framförallt så hade den radera katalog och alla dess underkataloger och allt innehåll. Vilket var knöligt att göra i tidiga versioner av DOS.
Mm. Good for you.
Mm. Tävlingen lever.
Mm.
Då tycker jag att vi tackar Erik så mycket för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma, det var ju jättekul.
Du ska ju starta ett eget bolag här.
Ja, alldeles precis.
Snart.
Ja, precis.
Så är det någon som vill kasta en massa pengar på Erik och få jäkligt bra saker i utbyte. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta något om UX? Eller bara vill komma i kontakt med dig?
Då kan man, ja, man kan kontakta mig på LinkedIn eller mejla mig på erik@idebro.se. Mm. Erik med C. Hur kan man annars göra?
Man kan twittra till dig via den här tweet.
Ja, man kan twittra till mig. Uh-huh. Idebro heter jag där. Ja, vad kan man göra mer? Man kan ringa på hemma hos mig.
Mm. Och man kan göra gällande att man behöver dina tjänster på stan och låta hörsägen göra jobbet.
Man kan skicka ut en härold.
Ja.
Brevduvor.
Ja.
Mm. Jag glömde att säga det, men det är Erik som har gjort vår otroligt jäsiga nya logga också.
Ja, det har vi inte sagt i det här avsnittet, men vi har försökt hinta om det. Men så är det, Erik har ritat vår fina logga.
Ja, 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 precis.
Det är vi evigt tacksamma för.
Jag tror han hade kramp i handen i 2 veckor efteråt. För
ja,
efter
allt. Stippling. Alla plupparna. Pluppritningen.
Yes. Ja.
Ja.
Mm, vi nås väl enklast på Twitter vi också.
Ja.
@TommyAlderberg till mig och @Elnestam till dig och @vag_74 till podden.
Mm. Cool. Med de orden så tackar vi för oss och så hörs vi igen om 2 veckor.
Absolut.
Hej då!
Hej då!